Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rigmor, dags för poddavsnitt 28 tror jag minsann i ordningen. Stämmer det?
Ja, det gör det.
Ja. Idag kör vi på distans igen. Karantäntiden är inte över än. Så att vi sitter på varsitt håll och hoppas att tekniken fungerar. Men vi tror att vi börjar bli bättre och bättre på det här. Eller hur?
Jag tror det också. Hoppas det.
Ja, hoppas det.
Jag har klätt in väggarna här med tyg som jag inte haft de tidigare inspelningar. Vi får höra om det blir lite bättre.
Och jag sitter i min walk-in closet här med massa kläder och tyger omkring mig. Så jag hoppas det ska bli så dämpat som möjligt. Ja. Bra. Ja, vi tänkte fortsätta på ämnet New Age idag. Vi startade förra gången med det ämnet och fick en del frågor och reflektioner efteråt. Jätteintressant. För mig är ett nytt ämne. För dig är inte ett lika nytt ämne.
Nej då.
Men alltså, vi har fått en del frågor omkring yoga bland annat faktiskt. Och även lite allmänt också. Men bland annat så har en man skrivit att hans bekanta håller på med kundaliniyoga. Och då hade han sökt på det på internet och hittat en del som han tyckte verkade otäckt och de varnade för det och så vidare. Och även en kvinna som har skrivit till oss som har berättat om att hon har gått yoga i många år för att hantera sig själv och bara fått panikångest av det, upplevt att hon ska fara upp i rymden och brinna upp och lätta och känner bara en panikångest över det här och samtidigt har gått i terapi. Har provat både astrologi och kristaller och allting men inte fått någon hjälp med det utan tycker att hon beskriver det mer som en kommers omkring alltihopa. Så det finns lite olika syner på det här. Men om man pratar om yoga så har jag tänkt, jag har aldrig provat yoga, men för mig när jag tänker på yoga så tänker jag ju på det här med fysiska rörelser, ställningar, att smidighet, att man liksom sänker sitt tempo, minskar stress, att man ska vara i nuet och så vidare. Att det är ganska hälsosamt har jag ändå uppfattat det som. Jag har bekanta som håller på med det, arbetskamrat som håller på med det. Men jag får någon slags för mig att det här är en ganska västerländsk variant av yoga. Rigmor, var kommer yogan från grunden? Liksom den österländska, vad har den för rötter i Indien och det här? Kan du berätta om yogan?
Ja, jag kan berätta om yogan och gärna om dess rötter i Österlandet. Mm. Men jag vill bara direkt säga att jag har praktiserat yoga här tillsammans med en yogalärare som är min vän och som också har islandshästar. Och det var en härlig upplevelse för mig. Mm. Alltså man tränar muskulaturen, kroppen, men på ett väldigt stillsamt sätt. Och samtidigt smidighet och vighet. Och så andas man lite i takt. Så de flesta som praktiserar yoga, de upplever ju det här som en mjuk form av kroppsträning. Och samtidigt avslappnande. Mm. Men man kan reagera olika. För att jag vill säga det, om man tränar någonting i syfte att påverka sitt medvetande tillstånd, kan man väl säga, till det bättre. Men så finns det ju alltid möjlighet att om det är verksamt så kan det hos en känslig person slå till en förändring till det sämre.
Mm.
Därför att vi är olika och centrala nervsystemet, hjärnan, fungerar inte på samma sätt för alla människor. Så det som är, det vet vi även ifrån när vi har arbetat med läkemedel, smärtstillande, narkosmedel och så vidare, att det, patienter kan reagera på olika sätt. Finns det effekt så finns det också risk för biverkan, som man kallar det då.
Mm.
Men om vi går till den här fascinationen för yogan, så kommer ju den ifrån Indien. Det är asketernas livsstil att sitta eller stå länge i vissa positioner.
Mm.
Och gudomen, den andliga bakgrunden till detta, det är Shiva. Alltså den trefaldiga, han brukar kallas gudarnas gud. Han framställs ofta som den dansande guden. För att det är som naturen, att den alltid är i rörelse, att nu är det vår och allting spricker ut. Men förutsättningen var ju att allting vissnade på hösten.
Mm.
Så att det, den bestående, stabila kraften i det bestående bygger på att det hela tiden är i rörelse. Att allting rör sig, men som i en balans.
Mm.
Och så att yogan har varit en form av koncentration av andlig kraft. Men då måste man också förstå att till det här hör den indiska mytens beskrivning av vår fysiska, psykiska, mänskliga konstitution. Och de har ju den här kända berättelsen om att den livsenergin, libidon, sa Freud och Jung på sin tid, alltså livsenergin, ja, den kan man likna vid en orm, för den är någonting automatiskt som inte går att uppfostra. Så det är liksom ormsjälen. Och när en människa bara lever på och inte bryr sig om den här typen av andlig förkovran, då vilar den i bäckenet och får att göra framförallt med fortplantningen, sexualiteten, känner människor av och så vidare. Men hos den här andliga övningen, när man med sån kroppsdisciplin, så kan man få, tänker sig, har man tänkt sig i den hinduiska traditionen, den här energiormen som de brukar kalla kundalini, eller ibland Ida och Pingala, när man ser det som de två kroppshalvorna, och så reser den sig våning för våning, och de här våningarna eller stationerna uppåt, de brukar kallas för chakra.
Mm.
Och till sist så kan den här sexuella, liksom fysiologiska energin slå ut som på kronan av gässan där fontanellen satt en gång i tiden. Och då har den här livsenergin liksom blivit som förandligad. Det är tanken. Och det här är ju inte något som man brukar kanske predika på när man går en yogakurs eller yogaträning.
Nej, jag har förstått det. Men är det samma grund ändå? Eller är det, har man tagit bort den andliga biten i många av de här västerländska?
Ja, det är ju som vi när vi har pratat om synkretism. Att när man plockar någonting som man tycker om och så att säga importerar in i sin egen kultur, så gör man om det lite grann så att det passar oss. Och det här med sexualiteten och andligheten och asketismen och så vidare, det är möjligt att det finns ordnar, munkordnar, där man har haft liknande övningar, men det är ju inte någonting när man går en yogakurs som vi tänker på.
Nej. Men sen också, jag tänkte på, vi pratade förut om det här, att det här är en otroligt gammal kultur, till skillnad från mycket i väst. Visst. Eller hur?
Ja. Det är en tusenårs tradition i det här, i den kulturen.
Ja.
Absolut.
Jag tänker att då, deras sätt att utöva yoga och de här bitarna, kanske inte ens går att för över, och försöker man med det så kanske man tappar väldigt mycket, eftersom det är en sån otroligt liksom lång tradition och lång kultur, och det är så mycket mer än bara en liten bit av en kultur. Man kan liksom inte bara, det blir någonting annat när man plockar ur det, helt enkelt.
Ja, det är också kopplat till någonting som brukar kallas tantra yoga, och som har att göra, där det verkligen har att göra med den sexuella energin, och där manligt kvinnligt förenas. Jag kan säga att det har varit en ganska sorglig sida, därför att då finns det liksom centra där de här heliga männen eller blivande heliga männen har liksom tagit in flickor, attraktiva sexpartners helt enkelt, ifrån flickor som är lågkast, som man då inte respekterar. Och så har de utnyttjats i den här manliga asketernas andliga utveckling, men alltså utan hänsyn till vad det här kunde betyda för den kvinnan som då skulle representera Shivas hustru eller Shivas partner, Shakti eller Parvati som hon heter. Ja, så det där är en baksida. Men när man talar om kundalini yoga till exempel, så kan vår lyssnare som kanske fick tag på uppgifter runt det här som jag är inne på nu bli väldigt undrande, medan jag vet att det praktiseras kundalini yoga och det är bara lite annorlunda rörelsemönster kanske, och lite annorlunda andningsövningar som skulle höra till det. Men man i västlandet brukar inte de här andliga, erotiska, Shiva mytologiskt förankrade idéerna finnas med.
Nej, jag förstår. Nej, och jag tror att den här lyssnaren också var inne på hon hade läst någonting om att man kunde, om man hade psykiska besvär, kunde de förvärras och så vidare. Och det var väl det som du pratade om förut, tänker jag då, med att man öppnar upp för på olika sätt i både själen och kroppen, som kan göra att den som inte mår bra kanske inte heller mår bättre utav det, utan kanske mår sämre. Och att det, som med allt, så måste man vara vaksam och ha med sig det i alla fall, att det kan ge andra konsekvenser än vad man kanske hade tänkt sig. Så det är väl bra att vara vaksam, tänker jag.
Ja, det är det ju. Det här, både yoga och meditation. Jag lärde mig ju när jag var ung, i 20-årsåldern, den här meditationstekniken som Mahayogi kom med till västerlandet, som kallas transcendental meditation. Och både yoga och meditation, det innebär ju att man är väldigt introvert. Man vänder sig in emot sig själv. Och då är det ju så att vi är olika känsliga, och en del personer kanske istället mår bra av att hänga sig åt yttre och praktiska saker. Och så här, det finns ju en slags terapi där man jobbar i trädgården helt enkelt med kratta och spade och tar hand om det växtliga. Och man upplever att det har det hälsobringande för psykisk hälsa. Och så att man måste vara lite uppmärksam på att vi är olika. Och det som är jättebra för den ena kanske inte är lika bra för den andra.
Nej, just det. Nej, och det är väl en väldigt sund inställning. Jag tänker, men det är som med allt, vi människor är lätt att vi springer över i diken när man upptänker någonting nytt och tycker det här är bra. Och sen så, och så springer man över till nästa dik och så vidare. Men att just det här att det faktiskt finns olika former för olika människor för att hitta sitt välbefinnande. Ja. Så kan man väl säga.
Ja. Men, ja, men jag har, får jag säga bara ett exempel på vad sätt mår man inte bra? Vad märker man det på? Jo, men jag har haft patienter och medmänniskor som har beskrivit att när jag skulle meditera eller när jag skulle yoga så fick jag, plötsligt började jag gråta. Jag fick så gråtkramper. Jag förstår inte var det kom ifrån. Eller jag fick så mycket hostattacker. Jag bara hosta. Jag kunde inte sluta hosta. Mm. Alltså när man får den typen av ofrivillig reaktion, så kanske det här inte är rätt och passar just den personen.
Mm. Nej, och som våran läsare beskrev att hon fick panikångest och inte alls mådde bra utav det. Ja, då är det ingenting, inte den väg hon ska gå, utan ja, hon hittar någonting annat.
Det är inte fel på henne, utan det var, hon har prövat en väg som inte hjälper henne, tänker jag.
Men alltså, om vi fortsätter på det här spåret med Österlandet och dess mystik och så vidare, så funderar jag just här, för det är ju så att väst har ju blev ju någon gång intresserad av öst, av och dess mystik och det exotiska, spännande, annorlunda, andligheten och så vidare. Och kanske som en kontrast, tänker jag, till det västerländska materialistiska samhället, det individualistiska samhället och så vidare, för att hitta någonting. Men vad började det? Alltså när tog liksom väst in öst, om man säger så? Kan man koka ner alltså, det någonstans?
Det har ju varit ett kulturutbyte, och framförallt då genom berättelser, allt ifrån Marco Polo på medeltiden som begav sig till Kina, till alltså den här fascinationen som Goethe hade för persisk poesi som började översättas, att man har känt att men det finns något som är både nytt och i den kulturen urgammalt, och så har det inspirerat kreativa personer då. Men den stora vurmen för öst, den kom faktiskt med en rysk tant som var född, hon var född 1831. Hon hette Helena Blavatsky. Och hon blev sen grundare av det man kallar teosofi, teosofiska sällskapet och så vidare. Och hon reste runt, hon gifte sig som 17-åring. Sen vet man, är väldigt diffust vad hon egentligen gjorde. Men själv påstod hon att hon hade stridit med Garibaldis trupper vid Italiens enande, och så vet man att hon var i Kairo en period, och sen så småningom så drog hon vidare till New York, och där skapade hon, där blev hon faktiskt en sån här guru som kunde, hon hade seanser då när hon förevisade sina samtal med döda andar, alltså spiritism. Men det visade sig sen att hon bluffade lite grann och hade medhjälpare som ryckte i tåtar, så skåpdörrar tycktes öppna sig magiskt, men det var som vanligt inte så magiskt. Men när hon var i New York den här perioden, hon kom dit alltså på 1870-talet, då skrev hon en bok som kallades Isis Unveiled. Och då hör du igen att det börjar bli låta bekant för oss inom New Age och frimureriet. För vem är Isis?
Ja, gudinna från den egyptiska mytologin.
Det är gudinnan Isis. Ja. Och nu är hon, nu påstår ju Madame Blavatsky att hon kunde avslöja, hon kunde ta bort slöjan. Den beslöjade Isis är avslöjad av Madame Blavatsky. Och efter det så for hon till Indien, och det här som brukar kallas orientalism, alltså västerlänningarnas fascination för orienten, då har de egentligen inte gjort skillnad på Nordafrika, Mellanöstern och långt bort i Asien. Alltihop kallades orienten.
Ja. Typiskt. Ja.
Och sen så Madame Blavatsky, hon begav sig till Indien, 1879 var hon där. Och sen så småningom kom hon tillbaka till England efter några år. Men 1888 så levererade hon en bok som liksom kallas för teosofins på något vis viktigaste text då. Och den heter The Secret Doctrine, alltså den hemliga läran eller doktrinen. Och då hör du igen, nu är vi inne på hemligheter och hemliga sällskap och att den här gurun Blavatsky lockar med att hon vet hemligheter. Och hennes hemligheter, hur har de fått dem? Jo, då påstår hon själv att hon fick kontakt med de dödas andar, och det var mahatmor, alltså heliga lamor i Tibet av alla ställen. Och där fanns en ursprunglig religion enligt henne, och de kunde också se in i framtiden. Och hon kunde tack vare dem profetera om hur det skulle bli. Men de kunde också berätta om hur mänskligheten hade utvecklats. Och nu kommer jag in på en obehaglig sida.
Mm.
För där pratar Madame Blavatsky om olika raser. Rotraser kallar hon dem för.
Okay.
Ja, och det är lite som i Bibeln, Semham och Jafet, att vi och olika raser skulle ha olika uppgifter.
Ja.
Och det obehagliga är då att arierna, alltså det fanns ett lyckorike för länge sedan, påstår hon, och det kallas Shambhala eller Shangri-La.
Okay.
Och det är ariernas urhem, och nu hade det blivit liksom uppblandat alltihopa, men de här skulle vara, ja, de skulle ha sett ut ungefär som du.
Mm.
Som du och Max von Sydow.
Alltså, blonda och blåögda.
Blonda och blåögda, typ så. Ja,
men alltså det här är ju, när du pratar om det här så tänker jag ju på andra världskriget och nynazism, eller inte på nazismen och alltihop. Men det här var ju långt innan.
Ja, men du tänker helt rätt.
Mm.
Därför ur den här teosofiska myllan så utvecklades det sen manliga ordnar och sällskap. Till exempel Thule-sällskapet. Där man diskuterade de här idéerna. Och det tog form i att germanerna var några sådana här. Alltså tyskarna skulle representera den här ariska drömmeriet som Madame Blavatsky och kanske fler hade lanserat.
Mm-hmm.
Och det finns ju dikter av Fröding och så vidare. Det här, där man liksom lekte med de här tankarna. Att ja, det finns en biblisk berättelse hur änglarna började åtrå jordiska kvinnor. Och det föddes ett släkte som liksom kanske var både lite besläktat med det gudomliga.
Mm.
Så de här fantasierna har ju rört sig då och då.
Om den perfekta människan liksom, eller den halvgudomliga.
Och det viktiga då är ju att det är ju de som är tänkta att bestämma över de andra. Och det är då det blir farligt. Så det finns en mörk skuggsida runt.
Verkligen.
New Age har så att säga en otäck tvilling eller syskonrörelse, och det är den här fascismen, nazismen med idéer om en grupp människor som är mer värda än andra och att de ska bestämma och sådär.
Mm. Ja. Okej, otäck, ja verkligen. Men när du pratar också om det här med som du sa, Shangri-La, Shambhala, lyckorike som man ska då se tillbaka på och sen återskapa, eller hur, om jag förstår det rätt då. Så tänker jag...
Det som är det karaktäristiska. Att de här människorna som håller på med den här typen av mytberättelser, de gillar ju inte historiker.
Nej.
Historiker, de gräver i jorden och får upp arkeologiska fynd, och de lär sig gamla bortglömda skriftspråk, och de ta reda på dokument i nyare tid och talar om vad det var som egentligen hände.
Mm, de kommer med fakta helt enkelt. Ja.
Ja, ja. De här vill alltid dra tillbaka till någonting väldigt långt borta.
Ja.
Och så målar de upp en vision av en väldigt härlig möjlig framtid.
Mm.
Och är det då en ledare eller en guru, ja, då är det liksom anhängarna som ska se till att det nu förverkligas på nytt. Det är som en återkomst av något ursprungligt.
Mm.
Och om det inte blir så, om det inte händer, då är det anhängarnas fel. Och som Hitler sa, tyskarna förtjänar inte att ta ledningen. Det är lika bra att hela Tyskland går under.
Mm.
Alltså, har du hört talas om någonting som påminner om den här idén att om inte Jesus kommer och allt det här profeterade bryter in, så är det några som har gjort fel.
Mm. Ja. Men det var ju därför jag började fiska i det här igen. Därför att jag känner ju igen det här med att man liksom målar upp ett rike eller någonting som ska komma framöver som är bättre, som är perfekt. Som gör att man kan stå ut med ganska mycket här och nu, för att sen kommer det. Och också som du säger, som dessutom är villkorad. Det är ingenting som man bara får, utan man måste liksom uppnå någonting. Och jag känner igen det från min egen erfarenhet av Knutby naturligtvis. Men jag tänker också på andra sekter jag talas om, att det här återkommande. I Knutby hade vi definitivt så här. Jesus skulle gifta sig med sin brud. Bruden skulle bli ordninggjord. Var inte bruden nöjd så var det de som fanns runt omkring som hade gjort fel. Och därför då hindrade
och
liksom.
Bruden?
Och bruden, det var, ju Åsa, Åsa Valla var ju bruden i Knutby.
Ja, och det är ju det här som är, det är ju det här som är otäcka. Mm. När berättelsen och myten som kan vara inspirerande för våra tankar och liksom andliga föreställningar och poeternas dikter och musikerna komponerar. Men när det blir konkret plötsligt att Hitler är en frälsare som ska frälsa den här ariska rasen. Eller när Åsa Valda, hon ska konkret vara bruden som Jesus i en annan värld ska komma ner och bli kroppslig och gifta sig med. Mm. Då börjar det hända otäcka saker.
Mm. Ja, men precis. Och det är intressant att det är liksom i så, ja, men man kan ju tycka det är så olika, helt olika rörelser eller världsdelar eller tidsåldrar till och med, så är det ändå samma, man kommer tillbaka till samma sak. Och det är intressant, och det ska vi återkomma till, just det här med som sektledare eller sekter, vad har de gemensamt, tänker jag. Därför att, känner vi att vi är färdiga med Madame Blavatsky, eller är det någon mer där? Om man ska gå vidare. Det finns ju mycket mer naturligtvis. Jag förstår det.
Vi lämnar henne.
Vi lämnar henne. Ja, precis. Nej, för jag tänkte på att jag vet att du har skrivit förut till en bok, Rigmor, som heter Bakom clownens mask, som Conny Larsson skrev 2005, tror jag det var. Så det var strax efter Knutby. Mordet i Knutby och den, hela den historien. Och jag har läst det där förut och jag tyckte det var rätt intressant vad du skrev där om ganska många olika. Där du bland annat då skriver om att varför man ska knacka på de här rörelserna, varför man inte bara kan lämna dem i fred. Därför att det förekommer saker som på sikt blir förödande för människorna som finns där och så vidare. Och sen så finns det, beskriver också olika, lite olika, som jag då när jag plockar i det här hittar och själv tänker vidare på olika vad ska man säga, karaktärsdrag eller man ska säga som sektledare och sekter har gemensamt.
Berätta.
Som jag tyckte var intressant. Nej, men bland annat så skriver du, eller så skriver egentligen, är det väl, nej men det är nog du som skriver om blicken. Som många av de här gurusarna har, de ledarna och så vidare och så vidare. Och sen så beskriver du den här blicken. Vill du berätta om vad du har skrivit där, eller ska jag?
Du kan ju berätta, jag kommer inte ihåg vad jag själv har skrivit, men jag vet vad, vad jag har menat.
Så ja, precis.
Om du tar det där du, om du tyckte det var bra.
Nej, men du hade pratat med någon kvinna som hade... som hade en patient som hade, jag förstår, psykiska problem och så vidare, och som beskrev att den här personen hade en speciell blick där du plockar upp det, just blicken som människor som du kallar det, som självälskare och självplågare har. Och jag tänkte då liksom på min erfarenhet i Knutby utav många som fanns runt omkring Åsa, Krister brud, beskrev ju den här blicken hon hade. Du såg inte den blicken alls när vi pratades vid, men många andra såg den blicken. Och jag tyckte det var så intressant när jag läste det här, för då kände jag igen det som beskrivs som blicken. För du beskriver det som att det är att den magiska blicken som kanske artisten har, eller den förtrollande blicken som guren har, eller den betvingande blicken som en diktator har. Och jag kan känna alla de här olika typerna av blickar i de sektledare jag har mött. Och jag tänker så här, hur ska man... Jag avslöjade ju inte det då, jag tyckte att det var en fascinerande blick snarare. Alltså det var någonting som någon som såg rakt igenom mig, som såg vem jag var och som... var intensiv i sin person och sin blick och allt det här, och som fångade mig. Och jag har hört många som har beskrivit det på samma sätt. Och hur ska man kunna avslöja det? Och varför har de en gemensam blick överhuvudtaget? Varför är det så här?
Ja, jag tror att det både kan vara en neuropsykiatrisk bakgrund till det hela, men det är också en vana som de här personerna lägger sig till med, i och med att de får de väcker det du har beskrivit som din reaktion, fascinemang. Alltså om man blir fascinerad och tycker någonting är spännande, så man vill närma sig det, så är det ju inte spännande om det inte också är farligt. Är det bara tryggt? Tryggheten är inget spännande. Tryggheten är bara trygg och lugn. Och de här personerna, de brukar också gå lite för nära det här naturliga avståndet som vi har till en medmänniska, när man talar med varandra, när man möts och så vidare. De kryper in på dig. Det är ju väldigt uppenbart att Åsa Jakobsson gjorde så när jag träffade henne, och hon kryp in på. Och sen blinkar de inte, utan de försöker liksom att få den här betvingande effekten. Och det där liknar någon form av suggestion, hypnos, manipulation, att den här personen vill göra ett så starkt intryck på dig i det här fallet, så att du liksom ska bli lite förtrollad eller förhäxad, eller vilja känna mer att vad var det där, vad vet hon om mig, och jag kommer ihåg att när min man Kalle har blivit uppvaktad, så kunde han få såna här påhälsningar. Kom han ut lite häpen till mig i köket, och så sa han, den här kvinnan då, som var tillsammans med en av hans kompisar, hon vill att vi ska träffas, för att hon säger att jag inte förstår allt. Hon ser saker hos mig som inte jag vet om mig själv. Och den är klassisk. Du, jag ser något hos dig som du inte vet om själv. Om man tycker att det är spännande och vill veta något om det, då närmar man sig den personen. Men jag har ju träffat Åsa Waldau ett antal gånger. Hon har inte haft någon som helst förtrollande effekt på mig. Jag inte tyckte hon var ju spännande, för att jag känner igen hennes beteende från medmänniskor och patienter som jag har haft med en viss gemensam problematik. Så att det är ju olika. Men det här är, blicken är någonting som ofta beskrivs. Tyckte du förresten att på Helge Fossmos tid att han också hade en spännande blick, eller när han var en del av ledningen?
Ja, spännande blick, men han hade en intensiv blick. Han fångade den ju, både med sin blick och med sitt tal. Absolut, så var det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det är också så då att när man har börjat få det här greppet och märkt att det funkar, då kanske man leker lite grann med det och prövar sig fram, och så blir man mer och mer säker på att köra det här sättet då, och få en slags psykiskt övertag.
Nej, men jag tycker det är intressant, för när du och jag pratar om det, så har ju jag tänker ju liksom vidare så här, men hur skulle jag ha kunnat avslöja det själv då? Och då har jag kommit fram till under våra samtal i alla fall, att det som saknades hos mig i alla fall, det tror jag var kunskap om att en människor kan spela på såna här saker. Hade jag vetat det, kanske jag hade varit lite mer vaksam. Möjligt.
Och det är det man behöver
sprida liksom.
Ja, det är det faktiskt. Vi hoppas ju att hitta någon man är ung kanske och så hoppas man hitta någon som vet mer än man själv och så söker man sig till den. Men så kommer man till det där som i sagan brukar beskriva som att man har den här huvudpersonen i en saga har gett sig ut i världen för att söka skatten eller pärlan eller eldfågeln eller någonting. Och sen så småningom återvänder den här personen hem från alla äventyr och det visar sig att skatten fanns hemma i den egna tröskeln. Men man skulle antagligen inte hittat skatten om man inte hade gjort den där resan. Men det gäller att dra nytta av vad man är med om. Och de här personerna, de tenderar att ljuga om sin egen mänskliga sida så att säga. Nämligen hur det var egentligen, vad tyckte grannarna, vad sa syskonen, hur gick det i skolan och vad sa, vad hade jag för kontakt med skolkamraterna. Om du går i ert fall, Åsa Waldau som utgav sig för att vara gudomlig då, så ser du att hon var medioker. Hon utskiljer sig inte, hon var inte på något sätt tongivande eller så i den miljö bland jämnåriga som hon kom ifrån. Utan hon flyttade in till er och så försökte hon dyka upp den här duperande berättelsen om sig själv.
Om sig själv, ja. Och det är väl också en sån karaktäristisk drag hos de här personerna. Men jag tänker om man går tillbaka ända ner till tillbaka tiden till Madame Blavatsky, så var hon också en bedragare som ljög och lurades. Och att det finns, att man måste vara vaksam för att de dragen finns. Och jag vet också en sak som du sa till mig, jag vill prata om det här, och så, hur ska man veta då? Och då sa du bra sak, kolla fakta. Våga kolla fakta. Gå inte bara på, liksom bara inte lyssna, utan våga ifrågasätta. Och jag konstaterar ju det att jag utgår ju från, eller då i alla fall, så utgick jag från mig själv. Jag skulle inte ljuga om det här. Varför skulle då någon annan göra det? Men att man kanske behöver vara lite mer observant på att alla är inte lika... Ja, man får inte vara riktigt så godtrogen. Man måste ifrågasätta mer.
Vi har ju liksom två hjärnhalvor, en höger och en vänsterhand, och då är det ju som att man ska använda både den här välvilliga, kontaktsökande, öppna, givande och tagande delen av sig själv, och så ska man samtidigt kunna växla över till det kritiska tänkandet och där man prövar mot fakta. Men det är inte så roligt att pröva fakta om man är i det här. Därför när man har hittat sin läromästare eller en guru eller någonting, då är man ju nästan som i en förälskelse. Och det vet ju den som har varit med om att ha blivit solovårad eller blivit kär i någon person som verkade liksom nästan för bra för att vara sann. Och så visar det sig att det var för bra för att vara sant, att det kommer till besvikelser och så. Att liksom kolla fakta från början, inte bara lyssna på berättelserna. Nej. Därför att människor kan berätta väldigt... De kanske inte ens ljuger, utan de känner att de har varit så missförstådda. Så att det här är egentligen den jag är och har varit. Och då är det härligt att få en lyssnare.
Ja, och det jag tänker är att när man är mitt i det där, då är det lite för sent att säga kolla fakta. Men om man pratar om det innan. För jag har tänkt på en gång, vad skulle jag säga till mina... Till min dotter då, den dagen hon kommer och vill hitta på någonting som jag känner att det, ajaj, det här känns inte bra. Det är inte så enkelt, utan jag tror man behöver förbereda innan. För när känslorna kommer eller när man är mitt i det där spännande, så då är det inte, som du säger, så roligt att kolla fakta. Men om man mäser det.
Det är ett tråkigt uppvaknande, för det är ju lite grann som att åka på regnbågen och åka i det här sköna. Men sen så när man dimper ner. Jag tänker på Conny Larssons bok då, Bakom clownens mask. Den har en underrubrik också. Och de här tre orden, sanningen, sekter och sex. Alltså Sai Baba, han var ju en sån där filur som trollade fram ur ärmen små smycken och små presenter till sina anhängare när han dök upp. Men
han var en sån indisk guru också, eller hur?
Sai Baba var en indisk guru, precis som Bhagwan och även Maharishi. De har sån här ashram, alltså man bygger upp en liten community runt sin guru. Och så kommer han fram och kanske föreläser och välsignar sina anhängare. Och då är det som en, wow, nu händer någonting. Och då rycks man ju med av varandras stämning också.
Oh ja.
Men han, det som fanns bakom masken då också, det var ju det här att han utnyttjade småpojkar, Sai Baba. Mm. Och då när inte det får komma fram, då får inte pojkarna eller deras föräldrar eller någon berätta. Och så kommer plötsligt de här hoten. Och då kommer våldsamheten och skräcken in i kärnan av de här sektrörelserna.
Mm. Och det är också någonting intressant tycker jag. Att det ofta så kokas det ner till sex. Jag tycker hela tiden när vi pratar om olika sekter och olika ledare och sådär, så hamnar vi där till slut i alla fall. Och varför gör man det? Det är liksom återkommande.
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja. Nej, men min erfarenhet efter att ha sett de här fenomenen i så många olika sammanhang. Mm. Även i Schweiz då, Jung som var så andlig och också talade med de dödas andar och aktiva imaginationer och allt vad det var.
Mm.
Men han hade ju också då den här, först var det Sabina Spielrein som var en patient på kliniken där han jobbade, som han inledde ett sexuellt förhållande med. Hon var ju i beroendeställning.
Mm.
Ja. Sen var det nästa patient, hon hade inte fyllt 20, hon hette Tony Wolf. Och då inledde han ett förhållande med henne och hon fick, och det blev ganska ruggigt faktiskt, därför att det var som att hela, både Jung själv och hans hustru och de närmaste, de visste ju att han levde som en bigamist med sin fru Emma och med Tony.
Mm.
Men då var det som att Tony fick liksom inte bilda familj, eller för hon fick, om hon skulle, hur skulle det bli om hon blev närstående och började anförtro sig till någon om vad hon hade fått vara med om, för det var väldigt hemligt. Vad hon hade upplevt tillsammans med Jung. Så att det blir det här otäcka att man, den som har övertaget, ska hålla kontroll över den. Och sen, de brukar inte vara så heliga när det kommer till men de brukar alltid, de här andliga ledarna och gurusarna, de brukar på något vis få lansera en idé om att i deras fall så är det som gnostikerna säger, att för den rene är allting rent. Det som är otrohet, utnyttjande för vanligt folk, det är liksom en helig handling när man har blivit en sån upphöjd person som de är. Så det är den här obehagliga hybris, känslan av att vara, stå över andra, som griper dem när de får den här uppmärksamheten. Och
man får göra undra som man vill. Gränserna flyttas. Ja, men det känner jag igen från mina erfarenheter också. För den rena är allting rent, det är ju verkligen ett sånt uttryck som man kan använda väldigt snett och hemskt. Och just, men jag tänker så här också att när det kommer ner till sex, då är det liksom, tänker jag i alla fall, att många gånger handlar om också om makt. Och att man skapar en liten pakt med den. Men som du pratar om där med hemligheter, och sen så, och då har man ju koll sen, därför att det ska inte komma ut och man får inte prata om det. Och sen så skapar man liksom fångar på det sättet omkring sig. Kan det vara så att det är en form av...
Ja, det vill jag påstå att du har väldigt rätt i. Men det brukar ju också vara så att då blir ju själva sektledaren också en fånge. Mm. För han eller hon blir ju beroende av att de runt omkring håller tyst.
Just det.
Eller hur?
Ja.
Så att jag tänker på, jag har nog nämnt honom förut, jag tycker han är så intressant, en religionsvetare i USA som heter Jeffrey Kripal. Och han har studerat just New Age, och han har också skrivit sin doktorsavhandling om Ramakrishna. Mm. Och Ramakrishna... När jag var ung så läste jag en biografi om Ramakrishna av en fransk författare som heter Romain Rolland. Och han skrev sedan en till sån här biografi om Ramakrishnas mest kända lärjunge, Vivekananda, som reste över till Amerika och liksom spred den här vishetsläran och kärleksläran och så vidare till västerlandet. Så det här... Och Ramakrishna, han levde på 1800-talet och Vivekananda, han dog i början av 1900-talet. Men i alla fall, Ramakrishna, han är verkligen en helig man för många hinduer.
Mm.
Han var liksom, det finns en berättelse som i den här biografin till exempel, så såg Ramakrishna hur solen lyste, du vet, över en molnkant så här. Och sen kom det några svanar och flög över den här guldkantade molnet. Och då svimmade Ramakrishna. För han var så känslig för den skönheten. Mm-hmm. Du vet att jag brukade skoja med min lilla syster när det hände någonting som var, ja, nu svimmar Ramakrishna. Det hade jag som ett uttryck. Mm. Men då var det så här då att när Kripal åkte ner dit, lärde sig sanskrit, de här texterna som lärjungar och det var så skrivet, de här berättelserna i de här undervisningarna från 1800-talet, så fann han att den här innersta, heligaste, hemligaste texterna, så hade Ramakrishna alldeles påtagliga drömmerier och kanske även utlevelse med småpojkar, och han var en crossdresser, han klädde sig i damkläder periodvis och, eller kvinnokläder då, som i den kulturen och sådär. Så att det kom fram en massa, så, och då skrev sen Kripal den här boken som heter Kalis Child, alltså gudinnan, Kalis barn, för att det är en gudinnekultur runt Ramakrishnas tänkande. Och då blev man, då fick han otrolig motreaktion i Indien, för att då hade, kom den här amerikanen och liksom berövade dem en person,
deras och heliga man,
ett helgon. Och så de tyckte att så det han gjorde liksom en ganska psykoanalytisk tolkning eller förståelse av de här texterna och de här berättelserna runt Ramakrishna, och tyckte lika mycket om Ramakrishna för det. Men då blev de här historiska fakta framlagda.
Och där handlade det också om sex då, som vi var inne på. Att det, det liksom kokades ner där. Ja, men det är ju, det är inte, jag tänker på alla vi har nämnt här idag. Så handlar det ju mycket om det. Både Knutby, Ramakrishna som du pratar om nu, Jung, Sai Baba. Och alla de här. Men vet du, jag skulle gå tillbaka till en annan sak som jag tycker var intressant när vi pratar om det här med manipulation. För det är ett sånt här ord som man använder många gånger, och vad innebär det? Det kan innebära ganska många olika saker. Men vet att vi har pratat ibland om ett begrepp som heter gaslighting. Vill du förklara det lite snabbt?
Ja, gaslighting kommer ifrån en film, jag tror den är från en där bort från 30-talet med Ingrid Bergman, där det, hon är tillsammans med en man, kär i en man, som börjar manipulera henne. Så att, nej men vad var det som hördes där? Nej men det var ingenting som hördes. Jo men jag hörde ju att det var någonting. Nej men har du börjat höra ljud i huvudet? Alltså att man börjar och säga, nej men hur menar du då? Och ja men det sa jag ju nyss. Nej men det var ju du som sa. Nej men det var jag. Så att den ena parten börjar göra den andra så förvirrad. Och den här filmen heter Gaslight. Gasljus. Så att det här, att den som har övertag får den andra att börja tvivla på sitt eget förstånd. Och då blir man försvagad. Då hamnar man i ett läge när man inte kan lita på någon. Det vill säga, man litar på den som manipulerar. För man kan inte längre lita på sig själv.
Precis. Jag tyckte bara att det var väldigt, jag tyckte det var väldigt intressant, för jag känner igen det där. När du berättade det utifrån mina egna erfarenheter, för när jag befann mig i Knutby-sekten och under den tiden när jag då var fel, alltså att jag var utestängd från den inre gemenskapen och var sedd som någon som var mindre som var fel helt enkelt, så försökte jag komma till rätta med det här som det var fel och som sades till mig, och jag frågade, men vad ska jag göra för att jag ska komma till rätta, vad är det som är fel? Och då fick jag ofta höra att du vet redan vad det är som är fel och du vet vad du ska göra för att du ska bli rätt, så varför frågar du? Gör det bara, och när du inte gör det så visar det bara din ovilja. Och efter ett tag när man frågar och bara får samma svar, du vet, du borde veta själv, eller du vet själv, gör det inte dum. Ja. Du vet ju faktiskt vad det rör sig om. Så blir man till slut helt virrig i hjärnan. Ja. Så jag kan verkligen känna igen det där hur man till slut tvivlar på sitt eget förstånd. Vad är det jag inte ser själv? Vad är det de ser som inte jag ser? Vad är det som jag missar? Och till slut så litar man inte på sig själv längre. I mitt fall så jag gav ju upp när jag liksom försöket till slut, vilket kanske var räddningen på ett sätt då. Men jag känner bara igen det. Jag tycker det är intressant att bara sätta ord på vad manipulation kan vara för någonting, för det blir lättare att förstå, för det är så lätt att prata om manipulation som ett begrepp och så vet man inte riktigt vad det innebär. Men det här tror jag är ett ganska vanligt exempel på manipulation i vardagen faktiskt, fast det är kanske lite mindre varianter, inte så tydliga.
Ja, och ska vi ta ett allvarligt, riktigt drastiskt exempel så är om man läser barnflickan i Knutby, Sara Svenssons berättelse från både polisens förundersökningsprotokoll och vad hon sa i rättegångarna, så beskrev hon det precis på det viset. Att nej, men jag vill inte döda någon. Ja, men varför tar du upp det då? Ja, men det har ju inte jag tagit upp. Jo, det var du som sa. Liksom det här att hon till sist var så förvirrad. Det här är ett sätt att dra undan tilliten till sin egen förmåga att tänka, att minnas, att förstå någonting. Och då kan det bli så att man, om man går in i det beroendet och är väldigt ensam i, liksom också utfrusen, som du har beskrivit att du blev och som hon har beskrivit att hon blev. Alltså alla andra vänder en ryggen, så har man ju ingen att tänka högt med.
Exakt.
Och anförtro sig, och hur tänker du och så vidare. Utan i sekter så vill ju liksom ledaren trycka ner var och en till en liten ensamhet. Så att man atomiserar, blir som små atomer i en sån miljö. Och då är vi lätt påverkade och då är det...
Ja, men precis.
Man blir osäker helt enkelt.
Ja, man blir osäker och man har ingen att dela sin osäkerhet med för att kunna verifiera om den verkligen är sann. Utan man blir ensam med sina tankar och med sitt tvivel. Det är verkligen sant. Men jag vet att vi börjar närma oss slutet här nu, men jag skulle vilja ta upp bara en sak som jag tänkte på i det här som du skrev förordet, som jag också tyckte var intressant, just för att kunna på något sätt ändå... kunna hindra att man kanske hamnar i det här sektliknande. Och det är när Conny Larsson då, han beskriver när den här Sai Baba visar sig. Och han beskriver hur det är massa människor och alla tycker att han är så helig och fantastisk. Och han står där i sin klädnad och lutar sig mot dörrposten, beskriver han. Och han har väl rastaflätor uppbyggt på huvudet, som jag förstår på något sätt. Och sen så,
nej, det är inte det. Han har ett ulleburrhår, en ulleburrfrisyr.
Han, i alla fall, han har en frisyr som han rättar till för att den hamnar lite snett, så ungefär. Och då tänker Conny Larsson då i ett svagt ögonblick då, han är ju bara en fjolla. Men sen så skjuter han undan den tanken med en gång, med att det där var ju bara en förbjuden tanke. Och så får jag inte tänka. Och det kan jag känna igen också ifrån min tid, att man många gånger tänkte saker som egentligen i efterhand har förstått bara var sunda och helt rätt i sin tolkning av saker och ting. Men man sköt undan dem som förbjudna tankar eller som någonting som, fortsätter den här tanken så vet jag ändå inte vad jag ska göra med den. Eller jag har också hört sådana som beskriver det som att det där var nog, kom nog från den onda sidan, den här tanken eller så vidare. Och att jag tänker att man, om någonting är gott och ärligt och rätt, då tål det att prövas med alla möjliga tankar. Då är det inget farligt. Det får man göra. Och när man inte känner att man får göra det, då tror jag också man ska... Det är en liten varningssignal.
Det är det absolut. Och det finns ett annat hot i den tanken. Och det är ju att om jag tänker det här och kanske säger det till någon, då får inte jag vara med i den här härliga gemenskapen. Just det. Och det tror jag är en väldigt stor del i sektmekanismen. Att när man väl har gått in i en sån här gemenskap, man delar en tro, ett synsätt, en livsstil, då är det så otroligt jobbigt att ta språnget därifrån och få alla dessa vänner istället emot sig. Mm. Och förklara det för omgivningen som man kanske inte haft så mycket kontakt med på länge heller. Mm. Så att jag tror också att den där självcensuren som du beskriver och som du kände igen och noterade det, att det flög förbi den här tanken och sen att man censurerar, för man vill vara i den här, man vill vara del, man vill ha tillhörigheten, och det är ju något väldigt mänskligt i det. Det går så djupt så att det går ner i stenåldersskälen att vi människor levde i flock en gång i tiden på savannen och så länge vi var med varann så hade man trygghet och hjälp av varann. Men blev man ensam så var man snart middagsmål för ett rovdjur. Alltså det är farligt. Det har varit farligt i den tid när våra instinkter och drifter grundlades att bli utstött, att bli ensam. Och då vill man inte stöta ur sig själv. Och det är det man känner, tror jag.
Det tror jag absolut, verkligen. Eller det kan jag verifiera att det är så. Och det är det som är så... Det är därför det är så viktigt att prata om det också. För att vi har ju behov av gemenskap. Och vi är inte... Hur gärna vi än kanske vill tycka att vi ensam är stark, så är man ju... vi är beroende av varandra. Och jag tror ju fortfarande på att det ska finnas sunda gemenskaper och sunda... Men för att kunna hitta dem så måste vi kunna avslöja det som inte är sunt, och därför behöver vi prata om det på det här sättet. Det är intressant och det är viktigt att prata om. Rigmor, är det där vi ska sluta då, eller vad känner du? Är det någonting vi har något mer, eller har vi kommit dit vi vill idag i alla fall?
Vi är nog färdiga för idag, men jag tänker ju på att min gamla läromästare Jung, han var väldigt påverkad av de här teosoferna, och jag tycker det finns en forskare som jag uppskattar, därför att Jung, han inbjöd ju han samarbetade med kännare av Kinas kultur och religion, av Indiens religion, och så hade han ju den här indienkännaren Wilhelm Hauer som kom till Zürich och på Jungs, den här psykologiska klubben han hade grundat, föreläste just om yoga, tantra yoga, kundalini yoga. Mm-hmm. Och Jung menade att det där var egentligen samma sak som hans djuppsykologiska lära. Mm-hmm. Men det tråkiga var ju så att sen blev ju den här Wilhelm Hauer, han blev ju nazist och fick en roll och grundade till och med en nazistisk variant av religion. Så att det där, då vände sig faktiskt den här Zürich-gruppen emot det. Men jag menar, det här att dras till, jo, och då är det Donald Lopez Jr. Det är en modern forskare i vår tid som har liksom studerat just den österländska kulturen, bland annat den tibetanska. Och då fanns det en bok som brukar kallas den tibetanska dödsboken, som översattes av personer som inte var tillräckligt förtrogna med den här varianten av, alltså den tibetanska buddhismen, den är lite en synkretism mellan buddhism och lite sån här folklig icke-skriftspråksmässig kulturs shamanism, med lite, de har såna här transtillstånd där någon uttalar spådomar, lite som tungotal i livets ord. Mm. Så uttyder man det och sådär. Men den här Bardo Tödol som man då läser runt om döda, som en slags berättelse när man går över i en annan värld. Och då menar Donald Lopez Jr. att det var som en form av kolonialism, till exempel av Jung då, när han tog de här heliga texterna från olika religioner och sen uttolkade han dem genom sin djuppsykologiska teori och modell. Och sen när de här uttolkningarna publicerades borta i andra länders kulturer, till exempel i det här fallet i Asien, så liksom fick de tillbaks en förvanskad del av sin egen ursprungliga andliga tradition. Och det där jämför han med då att det kom västerlänningarna i kolonialismen och tog råvaror och tog för sig i kolonierna, att det även har funnits ett sånt övergrepp när det gäller de andliga, litterära, liturgiska skatterna hos var och en. Att man ska respektera den särart och studera den med respekt.
Ja, men det, och det är väl faktiskt viktigt, tänker jag. Ja. Bara sådär. Mm.
Ja.
Intressant. Ja. Tack Rigmor för idag. Tack för allt spännande du har berättat och att du har försökt svara på mina frågor, funderingar och utlägg.
Ja, men tack för att du har gått in i det här ämnet. Det är mycket kvar att säga om det, men det var så roligt att få prata om det här.
Ja, jag förstår.
Och får våra lyssnare funderingar, så kom gärna med era frågor, era undringar, era erfarenheter, för det är det som inspirerar oss till nästa avsnitt.
Ja. Och våran mailadress är fortfarande sektpodden@gmail.com. Jag vet att folk ibland har undrat över vart de ska skriva sina frågor, men det är dit. Och följ oss gärna på Facebook och Instagram också. Bra! Tack för idag, Rigmor. Vi sätter punkt där då.
Det gör vi. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.